Då ska jag läsa Filipperbrevet 2 och jag läser ifrån Bibel 2000. Och ni får gärna vara med för det är ganska ett långt stycke, men det kommer också upp på skärmen. Om det alltså finns tröst genom Kristus, uppmuntran från kärleken och gemenskap från anden, om det finns ömhet och medkänsla, gör då min glädje fullkomlig genom att visa enighet. Lev i samma kärlek, eniga i tanke och sinnelag, fria från hävdelse och fåfänga. Var ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Tänk inte bara på ert eget bästa utan också på andras. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt och han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn. För att alla knän ska böjas för Jesu namn i himlen, på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre, Gud, Fadern till ära. Därför mina kära, ni som alltid har varit lydiga, arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. Inte bara så som när jag var hos er, utan ännu mer nu när jag är långt borta. Ty det är Gud som verkar i er så att ni både i vilja och gärningar förverkligar hans syfte. Gör allting utan knot och förbehåll så att ni blir oförvitliga och rena. Guds fläckfria barn mitt i ett ont och fördärvat släkte. Där ni lyser som stjärnor på himlen. När ni håller er till livets ord. Då kan jag vara stolt på Kristi dag. Mitt lopp har inte varit förgäves. Min möda är inte förspild. Ja, även om mitt blod skulle utgjutas när jag bär fram er tro som ett offer till Gud, är jag glad och gläds med er alla. På samma sätt ska ni vara glada och glädjas med mig. Herre Jesus, ge mig hopp om att snart kunna skicka Timoteus till er, så att jag kan få nyheter om er och vara vid gott mod även jag. Jag har ingen annan med samma förmåga att känna det rätta ansvaret för er. Alla tänker bara på sitt, ingen på Jesu Kristi sak. Men ni vet vad han har gett prov på. Som en son hjälper sin far så har han arbetat för evangeliet tillsammans med mig. Honom hoppas jag alltså kunna skicka så snart jag har sett hur det går för mig. I min tro på Herren litar jag på att snart också kunna komma själv. Jag har emellertid funnit det nödvändigt att skicka vår broder Epafroditus till er, min medarbetare och medkämpe som ni sände hit för att han skulle hjälpa mig med det jag behövde. Han har längtat efter er alla Han har längtat efter er alla och har varit olycklig över att ni hörde att han hade blivit sjuk. Och sjuk var han verkligen, nära döden, men Gud förbarmade sig över honom. Och inte bara över honom, utan också över mig, så att jag skulle slippa uppleva sorg på sorg. Därför är jag så mycket mer angelägen om att skicka honom, för att ni ska få glädjen att återse honom, och jag själv får mina bekymmer lättade. Ta alltså emot honom. Ta emot honom i Herren och med stor glädje. En man som han ska ni hedra. Det var i sitt arbete för Kristus som han var nära döden. Han satte sitt liv på spel för att kunna ge mig den hjälp som inte ni kunde ge.
Tack så mycket Maria. Vi ber tillsammans. Tack Herre för att du får tala till oss just nu genom ditt ord. Jag ber att det som vi har fått läsa nu ska få landa i våra hjärtan. Att du ska få tala till oss genom det. Så kom med din heliga ande och var med mig när jag ska tala. Och var med i varje hem. Tack för att du är nära var och en av oss. I Jesu namn. Amen. Hej på er. Sara heter jag. Jag jobbar som ungdomspastor här i Pingstkyrkan. Och som Lukas sa i början av gudstjänsten så är det här min sista predikan som jag kommer hålla för er. Och det känns väldigt konstigt. Det känns vemodigt och lite overkligt. Den här sista tiden i församlingen har gått väldigt fort. Det har varit mycket som har hänt så man har knappt fattat att ja, men man är på väg mot slutet. Jag har 2 veckor kvar i församlingen så lite till ska jag få njuta. Men nu när jag står här och håller i micken så vill jag bara passa på att tacka er för den tiden som ni har låtit mig få vara här. Låtit mig få växa. Och det känns lite konstigt att predika idag utan att kunna se er i ögonen. Men jag vet att ni är där. Och jag försöker att föreställa mig framför mig. Jag är så tacksam för den tiden som jag har fått vara hos er. Jag ska predika utifrån vårt predikotema idag. Från Filipperbrevet ska vi predika utifrån några söndagar. Och eftersom att Lukas predikar utifrån 1:a kapitlet så är det ganska logiskt att jag får 2:a kapitlet idag. Men i det 1:a kapitlet så kan vi förstå att det här brevet, det skrivs av Paulus under fångenskap. Det verkar också vara en liksom tuff tid för församlingen. Han pikar lite grann om att de också, församlingen, kommer få utstå lidande för sin tro. Det verkar också finnas någon form av spänningar i församlingen. För han uppmanar dem att stå eniga och att tillsammans kämpa för tron på evangeliet. Så det verkar vara en lite underlig tid som någon lever i. Och ungefär där slutar det 1:a kapitlet. Och där ska jag också ta vid idag. Det här med enigheten i Kristus. Så jag tycker att även fast Maria precis läste det så tycker jag vi läser de 11 verserna igen i 2:a kapitlet här. Så ni får hänga med på skärmen eller i era biblar. Alltså Filipperbrevet 2:1-11 läser jag från. Om det alltså finns tröst genom Kristus, uppmuntran från kärleken och gemenskap från anden. Om det finns ömhet och medkänsla, gör då min glädje fullkomlig genom att visa enighet. Lev i samma kärlek, eniga i tanke och sinnelag, fria från självhävdelse och fåfänga. Var ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Tänk inte bara på ert eget bästa, utan också på andras. Låt ett sinnelag råda hos er, som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt, men vakade inte över sin jämlikhet med Gud, utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt, då han blev som en av oss. När han till yttre hade blivit människa, gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden. Döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn, i himlen, på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre, Gud Fader till ära. Amen. Först, när man läser den här texten så kan man bli lite så här, oj, det här var stora ord. Och direkt så kan man börja tänka att det är en massa krav som läggs på oss. Därför att i det här kapitlet så är ändå Paulus ganska tydlig med hur vi ska vara mot varandra, hur vi ska leva. Det står ju att vi ska vara ödmjuka, vi ska sätta andra högre än oss själva. Vi ska vara fria från självhävdelse och fåfänga. Med andra ord så ska det handla ganska lite om oss själva. Vi ska tänka mycket på andra runt omkring oss, de högre än oss. Han skriver till församlingen att de ska visa varandra kärlek och vara enade i samma sinnelag. Och vilket sorts sinnelag de ska leva i får han förtydliga i vers 5. Och jag tänker att det här sa ju Paulus till församlingen i Filippi. Men jag tänker att det här gäller ju alla församlingar. Det gäller ju oss idag, så vi får ta till oss av vers 5 här. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Och direkt så känner jag, oj, hur i hela friden ska jag kunna leva upp till det? Det är väldigt stora ord som han skriver här. Hur ska jag kunna vara som Jesus? Jag vet inte ifall alla ni som lyssnar känner honom. Jag vet inte vad ni har för relation till honom. Men min Jesus, han är den mest ödmjuka, den mest kärleksfulla som existerar. Och direkt så blir så här, vadå, ska jag vara lik honom? Ska jag leva i samma sinnelag som hos honom? Det känns väldigt stort. Och jag tror att de flesta av er förstår innebörden i den här versen. Men jag ville få ett lite mer djup i det här. Så jag kollade olika synonymer till ordet sinnelag. Bara för att förstå den här versen ännu tydligare. Och det kan också betyda själslig läggning, hjärtelag, hjärta, karaktär eller anda. Så det som alltså står här är att låt det som finns i Jesu hjärta, det som liksom genomsyrade hela hans person, hans sätt att agera, allting, det ska genomsyra din person. Ditt innersta, det du har längst inne i hjärtat, det ska vara likt Jesus. Det blir som en livsstil. Den sortens sinnelag ska råda oss som fanns hos Kristus Jesus. Det allra, allra innersta. Och då kan man ju fråga sig, det här är ju stora ord, det har vi konstaterat. Men hur var Jesus då? Om vi fortsätter i Filipperbrevet så står det att han ägde Guds gestalt. Jesus var alltså Gud själv som klev ner till jorden och blev människa. Men det står att han aldrig sökte någon jämlikhet med Gud. Han satte inte sig själv över oss, utan han blev som en tjänare på jorden. Han var 100% människa med allt vad det innebar. Och han levde liksom inte något extra glamoröst liv bara för att han var Gud. Utan han kom hit för att tjäna oss. För att ge sitt liv för din och min skull. Och det står i texten att han var lydig ända in i döden för att kunna följa den plan som Gud hade. För att kunna rädda oss. Han var lydig hela vägen upp på korset. Och för att bredda det här lite så har jag tagit med lite andra bibelord som bara pekar mot. Vad var Jesus för person? Vad har han för sinnelag? Så det tänkte jag vi skulle kolla lite närmare på. Ett bibelord kan vi hitta i, det finns massa bibelord. Men jag har tre stycken som jag tyckte beskrev bra. Johannes 13 finns det ett jättebra ställe där Jesus får tvätta lärjungarnas fötter. Och på den här tiden så var det liksom så här, man tvättade inte folks fötter hur som helst om det inte var så att man tydligt satte sig under den människan. Så när Jesus började tvätta lärjungarnas fötter, han som var deras lärare, mästare, herre, då började ju lärjungarna undra lite, vad är det som händer? Och Petrus, en av hans lärjungar, han reagerar ganska starkt på det här och säger, varför ska du tvätta mina fötter? Och Jesus, han var ganska tydlig med att det här behövs göras. Och det fanns en större mening med det han gjorde. Men det han säger i vers 12-14 tänkte jag skulle läsa för er. Det står så här. När han hade tvättat deras fötter och tagit på sig manteln och lagt sig till bords igen, sade han till dem. Förstår ni vad det är jag gjort med er? Ni kallar mig mästare och herre, och det är med rätta, för det är jag. Om nu jag, som är herre och mästare, har tvättat era fötter, är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. Precis som Jesus har tvättat våra fötter, att han har ödmjukat sig inför oss, så är vi också skyldiga att tjäna varandra. Att vi ska ödmjuka oss inför varandra, likt Jesus, och vi ska bli varandras tjänare. Ett annat bibelord som förklarar hans person på ett bra sätt. Matteus kapitel 9 handlar om att han äter måltid med syndare och tullindrivare. Och vers 10-12 i Matteus kapitel 9 så står det så här. När Jesus sedan låg till bords i hans hus kom många tullindrivare och syndare dit och lade sig till bords tillsammans med honom och hans lärjungar. Fariseerna som såg det sa till lärjungarna, hur kan er mästare äta tillsammans med tullindrivare och syndare? Han hörde det och sa, det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Och Jesus, han var ju Gud. Han hade inte syndat en enda gång. Så egentligen, precis likt fariseerna, så hade han kunnat anklaga människor för deras synder. Han hade kunnat se ner på dem, precis som fariseerna gör här nu mot de här syndarna och tullindrivarna. Tullindrivare, de var hatade i Jesus samtid. Den var inte några som man liksom umgicks med. Och jag kan tänka mig att Jesus kanske egentligen inte borde vara så populär för att han umgicks med dem. Men han valde att göra det. Han valde att dela måltid med de här människorna. Därför att han ville se dem. Han ville bekräfta dem. Och han ville älska dem istället för att döma dem. Och sån var Jesus. Ett annat ställe i Bibeln som beskriver nästan mest hur Jesus var kan vi läsa om till exempel i första Petrus brev kapitel 2 vers 22-25. Det står så här: han begick inte någon synd och svek fanns inte i hans mun. Han svarade inte med skymford när han skymfades. Han svarade inte med hotelser när han fick lida. Han överlät sin sak åt honom som dömer rättvist. Våra synder bar han i sin egen kropp upp på träpålen för att vi skulle dö bort från synden och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår är vi botade. Den här texten tycker jag förklarar hans kärlek och hans person på ett bra sätt. Han syndade aldrig. Oavsett vad han fick utstå så vände han alltid andra kinden till. Och trots allt det som vi gjorde mot honom så valde han att ta våra synder upp på korset. Han bar dem på oss i sin egen kropp. Och det står att genom hans sår så är vi botade. Vi är räddade från synden. Och någonstans så är det här som jag har försökt beskriva. Någonstans är det den sortens sinnelag, den sortens kärlek som vi är kallade att leva till. Och det är ju, låter ju hur svårt som helst. Frågan är om vi kan älska varandra på det sättet. Är vi villiga att göra det? Självklart så kommer vi aldrig kunna bli helt lika Jesus. Han är ju trots allt Gud och det är inte vi. Det är ganska tydligt. Vi kommer fortfarande synda. Och jag är helt övertygad om att jag kommer tänka tankar. Jag kommer känna saker. Jag kommer göra saker som inte alls är så som Jesus hade gjort. Därför att jag är människa. Men någonstans är vi ändå kallade till att leva på det här sättet. Och om man läser andra kapitlet i Filipperbrevet som en liksom lista med olika handlingar, så ser det ut som att vi måste göra en massa saker och försöka prestera oss fram till att bli lika honom. Och jag tror inte riktigt att det blir rätt då. Om vi bara försöker prestera oss fram till att bli lika Jesus, till att leva med den sortens sinnelag. Trots att vi kanske har ett motiv att egentligen sätta oss själva först. Så blir allt det här bara massa tomma handlingar. Det blir fel. Så jag ska läsa från första Korintherbrevet för att se vad säger Paulus om det här. Första Korintherbrevet kapitel 13 vers 1-3. Om jag talar både människors och änglars språk men saknar kärlek, är jag bara en ekande brons, en skrällande symbol. Och om jag profetisk gåva och känner alla hemligheter och har hela kunskapen, och om jag har all tro så att jag kan flytta berg men saknar kärlek, så är jag ingenting. Och om jag delar ut allt jag äger och om jag låter bränna mig på bål men saknar kärlek, har jag inget vunnit. Paulus bekräftar här att våra handlingar måste ha ett kärleksmotiv. Gud, Jesus, han är inte intresserad av vad för saker vi gör. Han är intresserad av vad vi har på insidan. Vad som genomsyrar våra tankar. Så våra tomma handlingar, det blir inget värt. Vi har inget vunnit om vi inte har kärlek med i grunden. Sen tror jag ibland att vi kommer göra liksom vissa saker. Vi kommer behöva göra Kristuslika saker trots att vi kanske där och då inte känner för det. Men så länge vi gör de sakerna med en längtan att låta Jesu sinnelag bo i vår hjärtan. Så länge vi gör de här sakerna med en grundkärlek till människor, så tror jag att allt det som vi gör kommer få bära frukt i slutändan. Om vi har den här grundkärleken, om vi har den här längtan att leva som Jesus. Men det kanske inte alltid kommer kännas som att man vill sätta alla andra högre. Men den dagen som vi tar emot Jesus i våra liv, så får vi del av den heliga ande. Och då får vi ett nytt perspektiv. Ett nytt sinnelag får börja råda i våra liv. Från den dagen får Jesus börja arbeta med ditt hjärta. Och vi blir inte klara på en gång. Men han får liksom påbörja någonting. Och jag tänker att när vi växer upp i en familj, så präglas vi väldigt mycket av de som är runt omkring oss. Till slut så blir vi väldigt lika våra föräldrar. Vi blir väldigt lika våra syskon. Vi kanske börjar tänka och agera som dem. Och jag tänker att precis så är det med Jesus också. När vi spenderar tid med honom, då blir vi mer lika honom. Lite längre ner i Filipperbrevet så står det just där att vi ska arbeta på vår frälsning. Och jag tänker att det har med det att göra. Man kan tänka då arbeta på vår frälsning. Så vi behöver göra massa saker, vi behöver prestera. Men jag tänker att arbeta på sin frälsning blir det här att vara nära Jesus, att leva nära honom, att varje dag lära känna honom lite mer, att lämna över sitt hjärta till honom, låta honom forma det, låta honom förnya våra hjärtan. Det tror jag handlar om att arbeta på sin frälsning. Och jag tror att när vi fattar det här, när vi fattar att Jesus sinnelag är på det sättet, så tror jag att vi kan bli en församling som älskar andra och som älskar varandra när vi liksom ger våra hjärtan till honom. När vi låter våra hjärtan påverkas mer av Jesus än av den här världen, då kommer det synas på vår gemenskap. Och jag tänker att nu i en sån här tid när allting är väldigt oklart, så blir det viktigare än någonsin att som församling liksom leva enade i den här kärleken och i det här sinnelaget. Vi kan inte ens ses fysiskt längre. Och då tänker jag att då är det jätteviktigt att vi lever i samma ande. Därför så blir det väldigt viktigt att vi som individer tar ansvar att söka Gud, att leva nära honom så att han får förnya våra hjärtan, så att han får prägla vårt sätt att se på saker och möta människor, så att vi kan visa på hans kärlek där vi är just nu. Jag tänker att det blir väldigt viktigt. Och jag ska försöka att komma till en avslutning här. Men allt det här som jag har pratat om, det är inte meningen att allt det här som Paulus pratar om ska bli någon sorts börda för oss. Det är inte heller meningen att vi ska göra en massa yttre handlingar för sakens skull. Vi älskar det för att Jesus har älskat oss först. Och vi ska låta den kärleken bo i oss. Och vi ska låta den kärleken få gestalta sig i den tid som vi lever i. Vi ska låta Jesus sinnelag råda över oss. Det är för att hans kärlek är djupare och större än någon kärlek som vi kan möta. Han älskade oss så pass mycket att han var lydig Gud och han dog på korset för din och min skull. Och därför är Jesus värd all ära. Och Gud har gett honom namnet som är högre än alla andra namn. Och det vi kan göra då är att vi kan ödmjuka oss inför honom och bekänna att han är vår Herre. Och därefter låta honom förnya vår hjärtan. Amen.